Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Totosvenskan är sponsrade av C-more. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen igång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert C-more-abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar, så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett C More abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffar. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer ifrån Beck också, vilket många där ute älskar. Jag är såklart en utav dessa. Så att in och skaffa er ett C More abonnemang. Vi från Totosvenskan säger stort tack till just C More.
I det mycket omtalade på något sätt, eller vad man har hört för, och förstått, glashuset här på IFK-gården i Värnamo med sport- och akademichef. Är det rätt titel?
Det är rätt titel, ja. Det stämmer.
Enis Ahmetovic, välkommen till söndagsintervjun i Totosvenskan.
Tack så mycket och välkomna till både glashuset och Värnamo och IFK-gården.
tack så mycket. Ni som har hört innan, ni känner igen rösten för er nytillkomna eller som hör första gången. Jag heter Josef Ladan och med mig idag har jag vår egen Freddy Arnesson.
Ja, man är på plats idag. Otroligt mätt är jag nu. Alltså. Enes bjöd på Borek här innan, så hade vi varit på Babylon innan och köpte varsin kebabpizza också. Så man är lite rätt framtung här idag.
Ja, det är otroligt starkt. Vi kan ju dra lite som en extra anekdot att vi, när vi var på väg ner så frågade vi faktiskt totosvenska bekantingen Kim Hellberg om det fanns något bra tips på någon pizzeria. Och ja, det fanns det och svaret kom inom en 30 sekunder. Men det visade sig också att det var Stockholms inspirerad både kebab och sås. Och då gick ju självklart vi sydlänningar i taket och vände oss till the man himself, Enis Ahmetovic, för att kolla läget om den riktiga kebaben. Och då var det både San Marino och Babylon som dök upp. Vi valde Babylon och sedan dess har vi aldrig tittat tillbaka, eller hur?
Vi är otroligt tacksamma för det tipset. Jag tror inte vi hade varit lika nöjda med Kim Hellberg i all ära, men pizzatips ska ni inte ta av honom. Du är bara mästa Enis istället.
Han var lite nere som jag sa där i veckan. Men jag tröstar honom med att det är mer trovärdigt att lyssna på en sydlänning när det kommer till kebab.
Så är det. Formatet är precis som alltid. Ni kan det vid det här laget. Fredrik kommer köra den klassiska Totosvenskans faktaruta. Och sen så tar vi vidare helt enkelt därifrån. Så att Freddy, take it away.
Vi dyker rakt in då, Enes. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn.
Enes Johnny da Silva Ahmetovic.
Man, vad är det där för jävla artistnamn? Johnny da Silva?
Så heter jag självklart inte, utan jag heter bara Enes Ahmetovic. Vi på Balkan, vi är så tråkiga på det viset, så jag ville bara se hur ni skulle reagera på det.
Jag älskar det. Jag tycker det är någonting du borde jobba in.
Johnny da Silva.
Ja. Blev du lite chockad, eller?
Jag fattar det, som bara heter det jag heter. Fattar jag också att vi jobbar ju inte alltså så här, flera namn och sånt. Lars, Tommy, Sven, Freddy Jonsson liksom. Men nej, det är, jag köper det. Men
Johnny, ja, tårögd där.
Johnny da Silva, det låter som en regen på FM.
Riktig klass, 20 på allt liksom. Ja.
Det är nästa akademispelare i IFK Värnamo som kommer med en sån stjärnskott.
Precis.
Janis, vad har du för CV inom fotboll men också utanför fotbollen?
Tänker du som spelare eller i den roll jag har?
Spelare, arbete...
Ja, men som spelare, väldigt kortfattat, så gick jag hela den här banan här från sjumannaplanerna upp till A-laget. Blev seniorspelare i IFK Värnamo och fick vara med på den resan med grabbarna ni såg på väggen där. Tern, Sadiko, Hult och så vidare. Viktor Claesson, när vi tog klivet upp i Superettan och så vidare. Så den resan var jag med på. Jag var en hyfsad fotbollsspelare. Men var ganska bekväm, lite balkanavlig faktiskt. Var väldigt skicklig på plan, men var väldigt skicklig utanför den också, så det blev väldigt mycket mat och annat som hamnade i fokus, och det gjorde att jag helt enkelt inte klarade av att fortsätta. Jag hade mycket problem med ljumskar och då sadlade jag om ganska tidigt, och ja, för att inte göra historien allt för lång med alla klubbar jag spelat i, sadlade jag om och började plugga sportsmanagement i Växjö, och parallellt med det började jag träna lite lokala fotbollslag, division 4 och så vidare. Tog den klassiska italienska gavettan via den typen av klubbar. Jobbade mig uppåt och sedmera in i IFK Värnamos akademi. Där jag senast tränade ett lag då, U19. Och från U19 så fick jag alltså förfrågan om att bli både sportchef och akademichef. Och jag såg det inte riktigt komma, om jag ska vara helt ärlig. Jag visste att klubben hade en viss respekt för mig. Och att jag på något vis låt sjukt att säga det om sig själv var omtyckt i klubben. Men jag hade absolut inte räknat med det. Så gick det till.
Men du är också Allsvenskans yngsta sportchef. Känner du av det på något sätt? Att man liksom är yngre eller kommer mycket nya idéer och man kanske möter lite kollegor och sånt där ute?
Både ja och nej. Väldigt många där ute är väldigt respektfulla av sig. Så på det viset skulle de aldrig visa det. Men sen märker jag att jag kommer med många andra saker internt i klubben. Många nya tankar där man utmanar det som så fint heter. Så har det alltid varit. Liksom. Så där märker jag verkligen att jag kommer med mycket nya idéer. Jag kommer med en energi som jag brukar få till mig, att du är väldigt energisk och att det är väldigt uppskattat. Liksom. Med det sagt inte att de andra inte är energiska. Så att, jag tycker att det märks mycket internt när man kommer med många nya idéer. Man får jobba igenom dem snarare än att folk bara i början köpte allt man sa. Numera har man ju byggt upp ett förtroendekapital, så nu lyssnar ju folk. Men i början fick man ju jobba för sina idéer liksom, för att folk då kanske tänkte att ja, men han är lite ung. Han har kanske inte varit med och upplevt och erfarit vissa saker. Men jag har tyckt att det har fungerat bra hela vägen genom, och jag har fått bra stöttning från alla i klubben och även kollegor i andra klubbar som har varit schyssta och hjälpt till när man har haft frågor och funderingar. Och i slutändan, är det någonting jag själv inte har kunnat, så då har jag ringt folk och frågat, hörru, jag ser att du håller på med det här, hur gör du? Liksom.
Mm. Det är ingenting jag ska ta gift på nu, men du skulle inte vara förvånad om du är liksom den första allsvenska tränaren som också kommer från sportmanagementutbildningen. Jag vet inte om vi har några andra namn kanske som kommer därifrån. Men
så, ja, jag har ingen på rak arm.
Upplever du liksom att din skola versus kanske, vi har Bosse Andersson som kanske inte har gått liksom den typen av skola. Man har fördelar av det också när det kommer till sportchefsjobbet.
Jag tycker sportsmanagementutbildningen gav en väldigt god grund. En verklig stabil grund att stå på. Liksom. Men sen det jag tycker har gett mig något extra. Nu går de här och kombinerar dem kring.
Spelas in, vi kan berätta för lyssnarna, det spelas in högkvalitativt content i bakgrunden här.
Kalle Nilsson och Ekstra ska du sparka på en fotboll här.
Nästan något man ska värva det där. Nej, men det jag skulle säga, det jag verkligen har tycker jag upplever har gett mig något annat, det är att jag faktiskt parallellt med att jag var tränare gick med UEFA-utbildningarna och då efter jag hade pluggat, det var att jag jobbade på ett företag som heter Visma då. Fick en chefsroll där och fick jobba med ledarskap och strategiska grejer inom företagsvärlden, vilket har hjälpt mig enormt i termer av att ha struktur och en klar tanke med hur jag vill strukturera upp organisationer, verksamheter, i det här fallet IFK Värnamo. Så det tycker jag har hjälpt mig väldigt mycket. Sen har utbildningen varit en absolut en jättebra grund att stå.
Det leder oss in lite på nästa fråga också. Du var inne på det. Var det självklart att du skulle få ett liv inom fotboll, eller hade du lite andra planer också vad det hade kunnat bli?
Som jag sa innan, jag räknade verkligen inte med att frågan skulle komma. Det var en speciell historia. Jag har 3 små barn, så jag har. Och vid det tillfället då jag tränade U19 här, så led säsongen mot augusti, september, oktober. Och jag och min fru Gabriella, vi skulle få vårt andra barn inom ganska kort tid. Liksom. Och då kände jag så här att jag har gjort det här i 6 år, lite drygt nu. Jag har parallellt med ett ledarskapsjobb och Visma jobbat med fotbollen. Jag har lämnat hemmet vid 7 på morgonen, kommit hem 8 på kvällen. Jag har älskat varje sekund av det verkligen. Alltså det har varit skitroligt, rent ut sagt. Men jag kände att fasen, det kommer inte bli ansvarigt mot min fru och låta henne fostra de två helt och hållet liksom, och komma hem alltid så sent. Alltså det hade inte känts schysst. Och det här. Så att jag pratade med min fru och sa att jag älskar det jobbet jag gör på Visma. Det var ett kanonföretag. Jag fick jobba med människor. Jag hade ett ledarskapsjobb som, där jag kände att jag kunde bidra till folket där och där jag själv fick någonting tillbaks av det. Så att jag landade tillsammans med Gabriella att Gabriella, IFK Värnamo är på väg upp i Allsvenskan. Jag ser det här. Liksom, jag är inte dummare än så. Men vi var absolut inte klara för Allsvenskan. Utan jag såg bara att det var på väg att ske. Men jag måste ändå säga upp mig från IFK Värnamo. Så det jag gjorde då, och när jag väl gjorde det här, så sa jag Gabriella att det finns 3 alternativ IFK Värnamo kan säga när jag kommer och säger att fasen, jag älskar den här föreningen. Jag har varit med här och som pojke tittat på den en gång i tiden när de spelade Division 3. Så jag ser ju vilket håll det leder åt. Men jag måste låta er planera verksamheten utan mig. Och då fanns det 3 alternativ i mitt huvud. Det ena är att de kommer säga att ja, men du, Enes, skulle du kunna tänka dig att bli assisterande i A-laget? Det hade ju varit en skitfräsch titel att få, en rolig utmaning. Men det hade inte varit ansvarig mot min familj. Dels resemässigt, men också det här i termer av ekonomi. Jag hade det ganska gott ställt, vilket jag är tacksam för på Visma också. Så att det var inget alternativ. Det andra var då att det kanske bara blir att, eller bara, det kanske blir att jag får frågan om att bli akademichef. Lite samma sak där. Hade jag varit 24 helt ensamstående, jag hade gjort allt. För fotbollen gått ner 15-20 000 om så krävs. Men det känns ju inte ansvarigt när man har köpt ett hus, man har familj, barn och sådär. Så det var det andra alternativet. Det tredje alternativet var fastän att tack så mycket, tack för att du var här.
Exakt. Tack för din tid.
Det vet ju inte jag liksom, hur de ska hantera det. Men när jag pratade med Håkan Söderberg som var dåvarande sportchef, så satt vi på Finnvedsfallen under en U21-match där och jag berättade det här och han säger liksom, men är det som fotbollen skulle bli ditt jobb på heltid? Jag kände det. Ja. Försökte jag leka lite svår så här, för jag såg ju fortfarande de 3 alternativen. Ja, vi får väl prata om det, Håkan. Så här då. Och då säger han, ja, men jag har, i samma samtal säger han alltså, ja, men jag har nämligen tänkt dig i en roll där du är både sportchef och akademichef. Och där liksom bara vändes allt upp och ner. Så jag bara kände, shit, det här är ju riktigt bra. Det här är ju vad jag faktiskt har jobbat för väldigt länge. Så att det var bara inga frugan i bilen, för jag pendlade från Värnamo till Växjö och säga att det ändrade planer helt enkelt.
Det blir 6-10 nu.
Så blev det. Men det är i alla fall en arbetsgivare, och den arbetsgivare jag tycker väldigt mycket om, precis som jag gjorde om min förra då. Ja.
Snyggt. Fortsätter vi här med frågorna då. Vart kommer du ifrån?
Född i Bosnien, i en liten stad som heter Zvornik vid, i östra Bosnien, gränsen till Serbien. Så därifrån kommer jag, där är jag född. Men jag kom till Sverige under de här tråkigheterna på Balkan 94. Och då landade man i Kristianstad, inte allt långt från Sölvesborg, Josip.
Precis, precis.
Mycket fint ställe. Och sen blev det ganska snabbt Värnamo då. Mycket industrier och så vidare här. Och föräldrarna kunde få jobb så när jag var 8 ungefär. Så flyttade vi till Värnamo. Och det var en rätt rolig story. Nörd som man var redan på den tiden, så satt man och kollade på text-tv. Hela tiden och text-tv-tabeller då givetvis. Och Kristianstad låg ju, det fanns ju inte Superettan på den tiden utan det var den här ettan. Och Kristianstad låg där. Värnamo låg näst sist i Division 2. Jag sa det till farsan, fan heller farsan, vi flyttar inte dit. Men så flyttade vi dit och farsan tog med mig på Division 3-matcherna. Ofta i halvtid, det var gratis då.
Exakt, det var precis det jag skulle säga. För att det där är också typiskt juggefarsor, så här bara. Om man inte anser att kvaliteten håller men man inte kan slita sig, då går man i halvtid. Det är 100% så.
Exakt. Men fan vad det har fostrat, ursäkta språket, det har fostrat en riktigt mycket. Alltså, även när jag var U19-tränare eller vad jag än var i IFK Värnamo innan jag blev sportchef, nu är jag ju sportchef, så sitter det fortfarande i ryggmärgen som när man var den där grabben. Alltså, när IFK Värnamo gör mål, då är det jävla veven för det glatta livet som gäller. Och det bara kommer naturligt liksom.
Har du styrt säsongsplott nu till farsan så han får gå?
100%.
Så han inte behöver gå in i halvtid.
100%, ja.
Vem bor du med?
Jag bor med min fru Gabriella. Och så har vi tre barn då. Det var tråkigt under pandemin så vi avhandlade alla tre de åren.
Förebild.
Exakt. Den förstfödda Edin, namngiven efter Edin Dzeko.
Såklart.
Såklart. Fyller tre år snart. Sen har vi Danny, då, namngiven efter sig själv. Fyller ett år och 7 månader snart. Och så har vi lilla Ella då, på 6 månader.
Att men nu är det slut på pandemin och slut på barn.
Det är slut på pandemin, slutproducerat, slutfestat. Det blir inte mer av det bara. Så lägger frugan inte dribbla bort mig, men då har hon hög rating i scouting på dribblingar.
Ja, verkligen. Kanske du som har lärt henne det. Vart bor ni någonstans?
Vi bor tyvärr väldigt, väldigt mycket för nära Finnvedsvallen. Det är väldigt fint där, men det innebär ju att folk kan fånga upp mig också. Så att jag bor... Om Finnvedsvallen ligger nu pekar till höger här, Finnvedsvallen är synbar härifrån, så bor jag strax bakom. Kanske 500 meter, så när vi spelar hemma så parkerar jag där.
Kör inte cykeln till Kanslita?
Nej, jag tar faktiskt bil. Det syns på mig också.
Nej, fan, du är toppform.
Det ser bra ut, jämfört med en annan.
Tack så mycket.
Två affär special inom 36 timmar på Babylon.
Ja, en borek här också.
Alltså, en borek också, klämma en piaf. Nej, det är ett annat ämne.
Vilka höll du på när du var liten?
Väldigt, väldigt, väldigt mycket Barcelona. Extremt mycket Barcelona till den grad att det nästan säger jag verkligen att det blev vev i skolan liksom. Där gick jag förstyr. Förutom det, väldigt stor fanatiker av det bosniska landslaget. Brukade åka land och rike runt, speciellt när man var en student eller när man inte hade lika mycket skyldigheter som man har nu i livet, så brukade jag åka runt och se dem, inte minst när de säkrade sitt första mästerskap genom att slå Litauen borta till Brasilien VM. Och även väldigt mycket patriotisk av mig gentemot det svenska landslaget. Jag kommer ihåg, nu gjorde vi en affär med Hedman här, Gustav Engvall. Så Hedman är hans agent och där gav mig lite kalla kårar. För när jag tittade på den matchen 2002 med Sverige och Argentina, jag klarade inte av att se de 5 sista minuterna. Som liten grabb då, så jag gick ut. Så att de tre lagen skulle jag väl säga.
Du var ju lite inne på den här patriotismen. Vi har ju sett liksom flera svenska spelare välja Bosnien. Är det liksom någonting som just sker liksom just kring Bosnien? Liksom att man får den här känslorna för sitt land? För vi har ju sett många andra liksom spelare från andra länder som då har valt att representera Sverige. Men just mycket Bosnien har valt att välja Bosnien.
Jag tror så här. Bosnien och många andra länder inom samma region eller liknande länder. Jag tror att för väldigt många handlar det om liksom att ja, men säg om jag hade varit spelare, alltså någonstans offrade ju farsan, han stod ju på stridslinjen, sitt liv för det här landet och för att det landet skulle existera. Och någonstans ser ju vi det. Vi växer upp och ser hur man älskar det här landet, hur mycket det betyder för mina föräldrar, hur det ser mera utvecklas det att betyda för mig. Liksom. Man kommer hem, man möter sina egna på semestern och jag betraktar alla svenskar och Sverige som väldigt mycket mina egna. Men det känns väldigt speciellt att komma ner dit och träffa släktingar, alla som pratar samma språk, alla är väldigt välkomna och hela den biten. Så att det här med att så mycket har offrats för att landet ska existera, det tror jag bygger en oerhört stor patriotism. Och det är det som jag tror att gör många väljare, även om Sverige är klart bättre fotbollslag. För det är bara faktabaserat, Sverige går ju nästan till varje mästerskap. Så att hade jag stått som fotbollsspelare så hade jag sett att Sverige är mycket bättre fotbollslag. Men så finns det här andra också. Jag tror inte någon väljer Bosnien för att vi nödvändigtvis är bättre, utan jag tror det är det andra.
Tror du att det har att göra med, nu är jag biased i frågan, så jag förstår ju precis vad det här kommer ifrån och liksom resonemangen och alla grejer, men tror du också att det kan ha att göra med en viss typ av att man uppskattar en viss typ av spelstil i våra länder jämfört med här, att det är vissa egenskaper som sticker fram eller som premieras alltså i båda länderna?
Jo, men det finns säkert någonting i det. Och sen tror jag också att Någonstans här hemma i Sverige har vi byggt en liksom, någon form av epitet eller standard om att du kommer inte in i landslaget förrän du är 23, 24, 25 år. Liksom. Och att det är väldigt svårt att komma in för att här bygger man, dumt att säga bygger ett lag, men här är det väldigt mycket ett lag och det är svårt för nästa spelare att komma in. För man plockar gärna inte bort någon som har varit med. Mm. I Bosnien är det rena rama Hawaii på gott och ont. Liksom. Ja, ja. Där kan du komma in. Liksom. Där skulle mycket möjligt ja, våra spelare kommer kunna komma med, Grozdanić eller Zeljkovic eller vem som helst, liksom bara de gör några fina prestationer. Känslan är att de inte kommer med i det svenska landslaget oavsett vad de skulle göra.
Om vi, innan vi släpper ämnet, jag tänker på nu med, liksom, med Anel, Ahmed Hodžić och alla hans liksom, framgångar och Premier League-spel nu med Sheffield och gud vet om han är kvar eller var han hamnar. Dennis Hadžikadunić som hade en supersäsong i Malmö, liksom, gick till Ryssland tidigt, nu han är i Mallorca, Adin Alic för den delen, liksom. Tre allsvenska spelare inom i relativt samma ålder, inom närtid, i samma landslag. Liksom. Vad tror du det kan få för effekter på både kort och lång sikt? Liksom? Att, kan det inspirera folk att gå liknande banor själva? Eller kan det vara så liksom, att det går åt andra hållet också? Att folk, både på förbundet men också liksom, spelarna själva, lägger ännu mer vikt vid ett sånt beslut liksom, när det väl kommer.
Jag tror så här, det kan absolut göra att fler väljer, exempelvis Bosnien, så som grabben i Roma där. Ja, Tajovic. Han valde Roma också, så att det kan säkert bidra till det att de här grabbarna väljer. Sen kan det också slå åt andra hållet, för vi ska komma ihåg att hur mycket jag än älskar den här nationen och fotbollen och landslaget och sådär, så är vi väldigt oprofessionella. Vilket kan innebära att folk tröttnar på det ganska snabbt och börjar sprida det ryktet istället. Då, som gör att andra är mer försiktiga att välja det. Jag tror att ännu fler hade valt oss, höll jag på att säga. Oss är för mig båda i den här diskussionen. Men jag tror ännu fler hade valt Bosnien om det hade varit bättre uppstyrt, mer strukturerat. Man hade fått till sig att det fungerar lite vilda västernaktigt.
Mm. Snyggt. Det blir en lång faktaruta idag.
Ja, ja.
20 minuter in här. Om du ska bjuda Gabriella på en dejt där hemma, vad lagar du då? Har du någon paradrätt som du drar ihop? Eller blir det burek från morsan?
Ja, jag lagade en gång i tiden. Jag hade en paradrätt och jag var kung på det. Inte mycket annat jag är kung på, men tikka masala levererade jag som bara den när jag bodde på campus i Växjö. Jag vet inte varför det blev det, men det var väldigt lättlaget. Det var väldigt gott liksom. Så att det hade jag nog lagat.
Kör den här färdig mixen då? Eller blandar
givetvis. Ja, gör det. Så bra kock är jag inte, men jag försökte i alla fall.
Förvånad här. Jag ska inte fråga sig att det är matlagningskunskapen, men en tikka masala är jävligt svår att dra ihop. Har jag känslan av.
Du ifrågasätter den i så fall med all rätt. Sen jag träffade Gabriella så har hon bara tagit tag i det där. Visat att, hörru, jag är bättre än vad du är på det här och jag är fine med det.
Superlugnt.
Fan, det låter ändå mysigt. En fredagsdejt där med kika tikka masala hemma. Enes, vad kör du för bil?
Volkswagen Tiguan.
Den var Josef snabb på också när vi gled in här. Där är Enes bil.
Skannade parkeringen. Jag bara, vänta. Sportchef, Jugge, Värnamo, ändå lite ödmjukt. Men ändå, okej, Volkswagen garanti.
Jag har också, jag har aldrig varit särskilt bra på bilar. Och så där, men jag har också en gammal Skoda. Morsan och farsan köpte det. Luktar rök där inne. Så det är någon som suttit där inne och bolbat. Så jag har även en riktig Juggebil. Så ibland glider jag runt med den. Och då får jag ganska snabbt kommentarer. Hörru, du är sportchef. Du kan inte köra runt i det där. Jo, men den passar.
Men det är ju perfekt när man tänker efter. Det är, vad heter det, Tiguanen när man har vunnit. Och Skoda när man har torskat. Man ska vara anonym. Bara glida runt liksom. Snabbt upp med luvan.
Man måste själv börja jobba hemma. Känner du över eller under den allsvenska snittlönen som är ungefär runt 100 000?
Klart över. Jag är duktigt under den, vill jag lova. Det är rätt roligt faktiskt. Man lyssnar ju, man hör ju och, i diverse podcaster. Vi har ju blivit uppmålade på något vis som att Bengt Liljedahl var ju med på en tv-intervju här en gång. Sanslös klassintervju. Vilken snubbe liksom. Topp. Men där någonstans har ju vi blivit uppmålade om att men fasen, vi blåser in så mycket pengar och vi skickar in pengar hejvilt och jag kan för mig själv inte förstå det. Vi har gjort en, två värvningar liksom som har kostat lite pengar. Men tittar man på vår omsättning och i de summorna så ingår ju, oavsett om det är Bengt Liljedahl eller om det är någon annan som går in, liksom, så ingår ju de pengarna där. Alltså det är 51 miljoner förra året. Och jag lyssnade på exempelvis Värnes avsnitt här, alltså Degerfors, en klubb som vi jämför oss, alltså det var ju 20 miljoner plus där jämfört med oss. Liksom. Så det har blivit lite skevt det där, det tycker jag verkligen. Och jag kan säga att varken jag eller någon IFK Värnamo-spelare genom historien har på något sätt skjutsat upp den där siffran. Och jag har ju hört att jag har sett att jag har varit ute och svingat emellanåt. Och det måste jag göra för min kredibilitet. För nästa gång ska jag sitta med Freddy Winst och förhandla avtal. Och jag lever efter devisen att jag ska kunna tappa lönelistan här på bordet framför er. Och jag ska kunna argumentera för att ja, men det här har ju jag gjort av den och den anledningen och kunna stå för det. Och när någon går ut och blåser att han har fått 200 000 i värde på allsvenskans största kontrakt, ja, då går jag ut och bredder, för att någonstans bedömer ju folk mitt arbete och sådär, och det ingår i fotbollen. Men säg att ni är journalister då, ja, men då ingår ju mitt arbete att bedöma hur trovärdiga ni är i de uppgifterna. Och någon har det verkligen varit så här helt offside, och då har jag känt toppsnubbar. Alltså jag har inget emot de här som skriver. Verkligen toppsnubbar. Men jag måste för klubbens bästa gå ut och men det är faktiskt inte sant. Liksom. Så att jag bara skickar in den på temat.
För kontext. Det handlar alltså om uppgifter om att Marcus Antonsson skulle lyfta 200 lakan i Värnamo.
Och Gustav Engman.
Och Engman. Det var, man bytte bara namn.
Och så frågar ni vad jag sitter på för lön. Pengarna är slut. Där.
Ja, men du var ju tvungen att prisa Gustav Engman. Då förstår man för alla andra går ner lite.
Ja, men det finns ju olika strategier. Utan att säga för mycket om vad folk tjänar. Vissa kanske ligger på en medellön på samtliga spelare. Liksom, vad det nu är för den klubben. Andra kanske prioriterar. Vissa spelare ska ligga på den här nivån. Och så kanske man spetsar med ett par. Och det är alla klubbar liksom, välja. Alla klubbars frihet att välja vilken strategi man vill ha. Så att, men bara för att avsluta den här diskussionen. 200 plus sign on på reda. Och 50, jag kan säga en gång. Genom alla år har IFK Värnamo betalat ut en sign on på över 50 000. Liksom. En gång var det här. Och de här 50 000 då, ish, om vi pratar. Det har varit snarare för att någon kanske vill ha hit familjen. Och flygbiljetter. Okej, men då förhandlar vi fram en sign on. Så jag var väldigt transparent här.
Du uppskattas. Vem var det?
Så transparent är jag.
Vi kommer komma tillbaka lite på det som du var inne på. Vi ska bränna av faktarutan här innan vi går djupare in i samtalet. Vilket lag tycker du är skönast att slå i allsvenskan? Kan också vara i Superettan. Och...
Skönast att slå är de man slår i 90:e minuten. Och vad jag vet i år så har vi inte slagit det. Jo, i det här fallet blir det Göteborg då, utan att jag har någonting emot Göteborg, men det blir så fruktansvärt skönt när man vinner så där. Otur att det är Marcus Berg som gör det, för det är tungt för en idrottsman liksom, nu löser han det. Men när man vinner på ett sånt sätt liksom, man har räknat hem okej, det blir en pinne här och så går bollen in och man vinner en premiär i Allsvenskan, det blir toppklass. Lika mycket som förra året hade vi några sådana, inte minst mot Helsingborg då när Antonsson fullbordar sitt hattrick och avgör i 95. Då löpte jag amok på löparbanan.
Det var full Mourinho.
Ja, det var 150 meter. Det finns ju på Spideon. Och bara beva till den grad att han SEF-snubben där som kollar om folk har brickor på sig. Jag fick visa, där är
det. Som en supporter.
Enes, vad gör du när du inte spelar, när du inte jobbar kring fotbollen med
det? Det blir inte så många tillfällen när man inte jobbar kring fotbollen. För även när man är ledig så lägger man sig i soffan med kidsen och försöker se de andra allsvenska lagen. Och så där. Men när jag inte gör något som är fotbollsrelaterat, då tar jag första bästa tillfälle att umgås med mina barn och med min fru. Det är så jäkla roligt att umgås med kidsen. Alltså det händer nya grejer varje dag och det är högt och lågt. Alltså, dels utvecklas de på ett väldigt positivt sätt. Dels ska det komma de balkasalva som jag absolut inte hade räknat med. Så att det är fantastiskt och jag blir nästan lite löjligt känslig. Men varje kväll lägger jag mig och tänker, fasen vad bra jag har det i livet. För jag sover med mina två grabbar. Ja, det är helt otroligt. Det är vad jag gör.
Brukar de vara nere och kika när jag är hemma matcher också, hela familjen? Är de på plats då?
Absolut. Förra året drev jag en sån grej med frugan att du måste ta dem till arenan. För att det var sån vidskeplighet fram tills de hade varit Kalmar i höst där. Om de så hade varit på arenan i 2-3 minuter så hade inte vi torskat. Så att jag tvingade dit dem varje gång och sen fick vi rött kort mot Kalmar och så. Skedde sig det där så att sen dess har jag slutat.
Så nu behöver ni inte komma ner lika ofta?
Nej, det behöver du. Många matcher spelas ju klockan 7 som nu mot Kalmar och frugan hemma själv med 3 kids för det tillfället och alla ska sova. Det känns rätt att prioritera att det ska bli enklare.
Kör vi sista frågan då. om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken låt skulle det vara? Ta det på rak arm.
Absolut. Dino Medlin, Bosna om Behar.
Alltså, inte en av mig. Fem av fem låt. Alltså fem av fem låt. Jag kan garantera.
Vi ber Kalle klippa in den här.
Om vi säger så här, Fredrik. De som vet, de vet.
De vet, ja.
Det är det första som åker på när vi sätter oss i bilen sen.
Ja.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Faktarutan avklarad, då går vi in på det lite mer, den djupare delen av samtalet. Om vi går tillbaka till din karriär som spelare, du berättade du var ungefär division 1, division 2 och superettan. Var det den nivån som du höll?
Absolut, stämmer. Jag, ja. Som sagt, jag gick ju hela akademispåret här upp till A-laget och var med i A-laget ett par säsonger. 2009 så startade jag 12 matcher. Jag gjorde 8 baljor som anfallare. Och det får man ju ändå säga någonstans, så här, om man får säga det själv. Det är helt okej faktiskt. Mm. Så hade jag sett en 18-årig grabb, när jag tittar på spelare som med den statistiken, så hade jag känt att fasen, det där är någonting att hålla ögonen på. Så jag hade ju någonting. Men sen som sagt, jag är inte på det sättet jag var då. Jag var verkligen mer så här att jag var jättesmart fotbollsspelare. Skicklig tekniskt och så vidare. Hade kanske inte världens speed och så vidare. Men en helt okej fotbollsspelare. Men jag var verkligen så här. Man gör inte mer än vad man behöver stuket. Det var lite häftigt att vara så när man var ungdom. Lite häftigt och dumt. Om jag får säga det nu. Numera är det så där att ge det inte in i det om du inte ska ge det hela ditt hjärta i det. Liksom. Så att det var väl någonstans det som tog udden av min karriär. Jag var med A-laget även säsongen 2010. Men då hade vi en viss Mohamed Bangoura och vi spelade ett klassiskt 4-3-3. Så det var bara att sätta sig där borta och glo. Liksom. Avgjorde faktiskt nästan hela serien. Just Jonas Nern brukar ju påpeka det. Att det var det enda jag gjorde, så jag ska tillägga. Så att folk tror jag skryter om det här. Vi hade, jag tror det var andra eller tredje matchen från slutet, möter vi Rosengård borta. Ligger under 1-0 och jag kommer in. Vi låg 2-1 i tabellen bakom Kviding. Kommer in i underläge i matchminut 60. Kommer in och, du vet, så här klassiskt ungdomligt. Att nu kör vi grabbar, nu vänder vi det här. Så det är ju sånt man bara säger liksom, för att pumpa in. Då kommer, jag kommer ihåg, Kelechi hette han, en mittfältare, en nigeriansk där i Rosengård. Kommer fram med fingret. No, 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 no. You're never gonna score. 30 bast, jag är 18 liksom. Och sjukt nog så väggspelar Viktor Claesson med mig i 88. Väggspelar Viktor sätter ett jäkla mål från 25 meter. 1-1 liksom. Då har vi ju chansen här. För vi ser ju också att Kviding har släppt in ett mål. Och Kviding ledde ju serien, så vi kan ju gå om dem. Ett par minuter in på tilläggstid har vi en frispark då. Som Viktor Claesson slår. Inlägg. Ni vet, en sån där som också kan gå rätt in i mål. Liksom. Slå in frisparken. Brorsan då till Viktor. Martin nickar. Målvakten kastar sig, missar bollen. Men bollen går i ribban och studsar ut. Empty net liksom. Och jag stormar fram mot mål. Och då är det en försvarare som drar det i mig. Och jag trillar ju. Men i fallet då vill jag ju verkligen fånga mig med händerna i backen. Men jag stöter in bollen med handen i mål. 2-1 i 93 eller 94 minuter. Jag kollar på linjedomaren. Ingen reaktion. Jag är inte den som är den. Jag tar av mig tröjan och flera. Jag går inte fram och erkänner det i det läget. Och det innebär att vi går förbi Kviding. Och sen har vi Ytterby som låg kyst borta som vi vinner. Och Kristianstad inför ett fullsatt Finnvetsalen som vi vinner med 5-0 när vi går upp. Så att det var vad jag bidrog med den säsongen. Och förutom att jag var halvskadad och skadad hela tiden. Sen försökte jag göra en ny satsning i Kristianstad. Lite mindre träningsdos och sådär. Gick väldigt bra för mig hela försäsongen där nere. Spelade första matchen, hela matchen i division 1, 0-0. Andra matchen borta mot Huskvarna, drar jag i ömsken igen. Och jag kände, att flytta för att spela division 1. Du sa ju det själv innan, Josip, man får betalt i rikskuponger på den tiden i alla fall. Division 1 är en jättefin serie i övrigt, så den ska ha världens respekt. Men då fick man betalt i rikskuponger, man fick lämna familj och flickvän och allting som jag hade på den tiden. Och så var jag lite som jag var då. Och då kände jag att jag ska nog börja göra något av mitt liv som jag kan bli riktigt bra på. För fotbollsspelare, jag var hyfsad men jag hade ett tak. I det här känner jag väl att så länge jag jobbar, vilket jag är beredd att göra, vilket jag gör varje dag, så kan jag nå långt om jag har tur och allt vill se.
Argentina hade Guds hand, Värnamo hade Ennis hand.
Verkligen. Han fick ett, fick han, hur slutade det? Var det VM-guld? Det var inte det, VM-et.
Fan, nu sätter du oss på podkanten. Ja.
Han fick i alla fall en seger mot England, var det va? Jag fick 500 spänn av supporterklubben för året. Moment, så. Han fick det lite bättre. Men å andra sidan, då kanske vi inte hade varit här. Vem vet?
Vem vet, precis.
Enes, du nämnde lite spelare. Du är inne på Viktor Claesson. Kommer ju från en liksom ganska känd kull. Liksom Claesson och vi har Simon Tern där, va? Niklas Hult. Är det spelare du har kontakt med idag som man skulle kunna få se i Värnamo-tröjan framöver? Vi har Simon Tern tillbaka, men övriga spelare också. Är det några du pratar med någonting?
Absolut, i termer av att det är mina vänner. Jag och Niklas Hult var ju kungar på högstadiediskorna tillsammans. Liksom, så det var en väldigt bra vän till mig. Men ja, han hade en dialog förra sommaren. Jag hade gärna sett han i IFK Värnamo för att det är en grymt duktig spelare. En bättre person liksom. Så jag hade gärna velat se honom. Men sen är det så här att en spelare är inte bara en spelare, utan det är familjen, det är frun, det är barnen och sådär. De måste också få säga sitt. Och han har trivts bra i Elfsborg. Tidigare frugan är, vad jag uppfattar, från Borås. Det var ganska logiskt att han skulle hamna där. Viktor Claesson har man en kontakt med lite då och då. Om jag fick betta med livet som insats så hade jag väl sagt att han kommer spela i Värnamo någon gång. Frågan är bara där. Och han är ju Köpenhamnspelare nu, så jag kan inte uttala mig om det när det kommer bli. Men jag är verkligen övertygad, och framförallt så hoppas jag verkligen att han kommer spela i IFK Värnamo, och jag tror att han kommer göra det.
Du är inne på det också. Känner du liksom viss frustration ibland i ditt jobb som sportchef? Att så här, du vet ju vad liksom klubben Värnamo är och alltihopa. Men det är liksom att du är inne på Niklas Hult, liksom att han kanske väljer Borås och kanske lite större stad. Där liksom, och så där. Känner du att frustrationer blir sådana faktorer som påverkar att så här, men klubben, anläggningen, allting är prima? Men så är det att, ja men fan, jag vill nog kanske bo lite större. Känner du att...
Egentligen inte, för jag var väldigt införstådd med vad jag gav mig in i redan på förhand. Och då vet man ju det. Utan vi brukar faktiskt fokusera när vi rekryterar. Då tar jag alltid ett möte med spelaren och agenten själv då. Och pratar om allt mellan himmel och jord i ibland en, ibland två, ibland tre timmar. Där väldigt mycket fokus är på människan och vad vi har i Värnamo. Och då pratar jag om vår historia, vår resa, vår identitet, vårt sätt att spela fotboll på och varför vi håller på som vi gör. Men sen kommer jag in på lite det här vi pratade om innan vi satte oss här, att vi har fotbollen. Vi är ett riktigt duktigt fotbollslag. Vi är ett lag som folk mår bra, där folk kan utvecklas, både spelare och tränare. Men det vi inte har, det är ju faciliteterna. Och du behöver veta detta. För vet du inte det, ja, då kommer du komma hit och grälla och då är du helt fel person för oss. Exempel, Marco Bustos. Killen hade bott i Vancouver.
Det låter som en biografi från Vancouver till Värnamo.
Från Vancouver till Värnamo. Och där föreställer jag, om vi inte hade varit transparenta och berättat allting. Killen hade kommit hit och fått en chock. Istället kom han hit och säger, fast det var bättre än vad jag trodde. Liksom. Så att, ja, det handlar om att vara ärlig och, det, och kunna locka med det vi kan locka med. Och det är fotbollen. Vi står för någonting som vi tror på och som vi är stolta över. Och som förhoppningsvis även... folket runt föreningen i stan är stolta över.
Mm. När vi ändå är inne på just faciliteter och så där, det har ju blivit i alla fall i bredare kretsar omtalat om den här nya arenan med det fantastiska arbetsnamnet Ladan, eller Ladan om man vill kalla det där. Men just liksom att det blir den satsningen och att det blir den effekten, och jag förstår att det kommer spilla ner i andra delar av verksamheten också när man har den på plats. Men känner, så här, är det bara de sportsliga prestationerna som IFK Värnamo har gjort på de senare åren som ligger till grund för det, eller är det liksom, har kommunen och regionen och liksom bygden i sig? För att vi är, det ska man också veta, vi är en väldigt speciell bygd med en väldigt speciell anda av entreprenörskap, företagsamhet, att man bryr sig om, man hjälper sig själv och andra liksom att titta uppåt och framåt. Är det bara den sportsliga framgången som har gjort det, eller är det liksom... Det är ingen slump att Värnamo gör just det Värnamo gör, om du förstår frågan.
Alltså så här, hade vi inte varit där vi är sportsligt nu, så hade det nog inte kommit nu. Sen tror jag att den förr eller senare ändå hade behövt komma. Liksom en fotbollsarena, bra faciliteter för våra ungdomar och pojkar, flickor, dam och herr och utvecklas på. Så att det enkla svaret är, hade vi inte varit här så hade den inte kommit nu, men den hade behövt komma. Men sen, hela anledningen till att vi är här, där vi är sportsligt, ja, det är ju för att vi i föreningen har gjort något väldigt bra. Folket i föreningen, spelarna, alla runt omkring. Men även bygden som du pratar om. Alltså, när IFK Värnamo åkte ut i Superettan, där var man inte jättestarka ekonomiskt. Då fick man börja om, och som tack och lov så har man väldigt fina sponsorer och människor runt omkring i bygden som brinner för fotboll, och inte bara för IFK Värnamo utan för ungdomarna i Värnamo. Alltså det här är någonting som bygger folkhälsa också, inte bara elitfotboll. Och att vi har den bygden vi har ju också lett till att vi är här sportsligt, vilket leder till att vi får en ny arena. Hade vi inte varit där så hade vi nog inte.
Hur viktig är den här liksom arenan för egentligen Värnamos nästa steg? Så någonstans börjar ni bli ett etablerat allsvenskt lag nu, det är ingen jojo upp och ner så här, men så här, för att kunna ta nästa steg, är det här liksom ett nödvändigt omen att den här nya arenan kommer för att kunna vara och kriga kanske högre upp i tabellen?
Ja, men just tabellmässigt skulle jag väl inte kanske svara så, det vågar jag inte riktigt svara på, men det är verkligen det sista steget, eller en av de sista stegen för att verkligen vara på allvar. För att jag tror ni har hört, om ni har intervjuat våra spelare, man läser Engvall, går ut och pratar om IFK Värnamo. Vi själva vet att vi står för en jäkligt rolig produkt. Jag säger inte att den är bäst, liksom. Vi är inte bäst på att spela fotboll. Det finns lag som är bättre än oss i Allsvenskan uppenbarligen. Bara kolla på tabellen. Men vi står för något häftigt. Vi kommer hit varje dag, lägger ner själen på att både tränarna, jag själv, spelarna och alla runt omkring ska bli bättre. Och vi tränar på ett väldigt unikt sätt, vill jag påstå. Jag tror att många säger att de tränar hårt och andra gör det. De som säger det, andra gör det inte. Utan vi kommer hit och kör dubbelpass fotboll. Alltså flera gånger i veckan. Och det första man får höra då är att ni måste tänka på loaden. Jo, men det är klart att vi tänker på belastningen också. Men någonstans måste vi pusha gränserna och spela fotboll. Inte kanske hänga på gymmet. Ska vi bli bättre på att utöva vårt spel, vilket vi är väldigt måna om att göra, då behöver vi vara på fotbollsplanen och då behöver vi verkligen pusha gränserna och driva det så hårt som möjligt. Sen får vi ta i beaktande, ja, Freddy, vår lagkapten, han kanske får en känning för att han är i den åldern eller någon annan. Nu är Freddy ett superproff, så jag bara använder honom som ett exempel för att jag vet att han kan ta det. Så att han kommer fram och känner då, ja, men då är det väl han. Man får plocka av någon träning extra då och köra utifrån kanske den yngsta personens kapacitet snarare än att anpassa sig för den äldsta eller den största stjärnan och bygga resten av gruppen därifrån. Så vi kommer verkligen hit och kör dubbla pass, öser på och jag höll på att säga kör skit eller oss själva för att vi ska bli bättre. Så, och skapar en fotbollsprodukt som vi är väldigt nöjda med och som vi försöker utveckla. Men det vi inte har är just det här med faciliteterna runt omkring. Och när vi får det, då kommer man känna att fast vi är på allvar. Vi har allt vi behöver nu. Nu kan vi inte gnälla. Liksom. Vi gnäller inte så nu. Möjligtvis att vi gnäller om planen för att den har varit vad den var. Men just facilitetmässigt är våra spelare och ledare, ja, de är helt fantastiska. De bara kör.
Om vi tar vidare det, för det väcker en tankegång hos mig att just den här typen av träningskultur. Har du eller klubben eller någonting dratt några mönster från den här, som du själv är inne på, 92-grejen med Jonas Tern som tränare, det extremt framgångsrika laget? För det var ju unikt i sitt sammanhang och på sin tid också, att det kom fram så otroligt mycket och med Jonas liksom skolsatsning och gymnasium och allt det där och att bidra till en typ av kultur. Finns det drag från den eller är det mer liksom arbetssättet eller vad? Finns det någon koppling till det så som Värnamo är idag?
Jag vill svara så mycket på den här frågan så det finns risk att jag dribblar bort mig själv. Jag bara säger det i förebyggande syfte här. Absolut skulle jag vilja påstå. Jonas drev ju ungdomarna, gav ungdomarna framförallt förutsättningarna till att träna mycket genom Calcio som han drev här, ett fotbollsgymnasium och sådär. Det jag tycker Jonas gjorde mest speciellt med 92-kullen, det var att Jonas var Jonas. Alltså, han har väl, det, om jag säger så här, det jag har lärt mig absolut mest av Jonas, jag själv, i min roll, oavsett om jag jobbade som chef på Visma eller var jag var, eller om jag är sportchef nu, det var det här att kunna kombinera skratt och trams med hårt arbete och leverans. Det var han jäkligt bra på och det fick han fram med ungdomarna. Han fick dem att må bra. Det var kul, glädje, men det var också köra när man väl var här och tro på sig själva. Så det var den första delen av frågan. Den andra delen av frågan, hur det här skulle kunna tänka påverka oss nu. Ja, men Jonas var ju tränare här. Han var ju huvudtränare när vi var i Division 1 och någonstans skapade den här kulturen av att träna hårt. Och den har vi ju i allra högsta grad än idag med oss. Men personer har tagit vid. Robin Astrid kom och tog vid. Hade en bra utgångsplattform utifrån den kulturen Jonas hade varit med och fostrat. Robin kom och höjde den ytterligare. Och sen kom då Kim och sedermera David och Anne. Så de här har bara pushat gränserna nästan till mot det extrema. Så den påverkan tror jag verkligen att han har haft. Och han har verkligen gett förutsättningar för de här andra fantastiska ledarna med Kim och de andra att bara komma hit och köra. För det gör de. Verkligen.
Enes, när man träffar dig här nu, du är en extremt varm person och allt det där. Men man märker också att du är väldigt liksom, en tydlig bild av hur saker och ting ska göras. Och visioner, målbilder. Vad ser du Värnamo liksom, framåt? Så här, finns det någon plan vad man ska vara om 3 år, om 5 år? Vi pratar lite om nya arenan, nya faciliteter. Men så här, vart vill du ha Värnamo?
Nej, men vi, om man har lyssnat på oss i Värnamo, oavsett om det har varit jag, Kim eller spelaren, så sällan någon av oss uttryckt oss i någon form av termer av tabellplaceringar och så vidare. Inte ens förra året när vi var nya. Och inte nu heller, utan det vi verkligen säger är att vi vill bli bättre. Väldigt klyschigt svar kan tyckas, men det vi menar med det är ju att kan vi kontrollera matcherna, kunde vi kontrollera dem 40 minuter i början på förra året, så ville vi kunna kontrollera dem 45-60 minuter framåt hösten. Och det är likadant nu. Liksom. Nu kan vi kontrollera matcherna längre utifrån att ha boll, utifrån att försvara högt. Men vi vill också omsätta det till en fler poäng och därigenom ta kliv. Så det är det första liksom, det som driver oss varje dag. Och det faller ju sig naturligt att blir vi bättre på det så kommer vi bli bättre även tabellplaceringsmässigt. Så på frågan vad vi vill ta Värnamo. Jag vill behålla den här ledarstaben så länge som möjligt. Jag vill fortsätta tillsammans med dem bygga den här truppen och utveckla den här truppen. Det ligger ju väldigt mycket på tränaren men också mig att hjälpa dem i det. Och gör vi det så kommer vi kunna ta steg. Och vad är då steg? Det finns så här, nu pratar jag väldigt mycket fast än vad jag pratar, men jag vill verkligen få det sagt att det finns ju olika sätt att attackera allsvenskan som nykomling. Inget sätt är rätt eller fel. Ta Varberg som exempel och ta oss som exempel. Det är två lag med supertydliga identiteter skulle jag verkligen vilja påstå. Och är vi allsvenska i 4 år som Varberg har varit, där lyfter jag på alla tänkbara hattar, då kommer jag vara den första som skryter om det här. Så väldigt bra gjort av Varberg. Jag använder dem som exempel. Men vi och deras fotboll skiljer sig åt. Och vi har valt den här fotbollen för att vi tror att vi kommer bli bättre. Om vi tar Varberg som ett exempel. Nu har det blivit så för de fall att de överlever allsvenskan. Sen blir det kval eller precis ovanför igen. Missförstå mig verkligen inte nu. Jag har all respekt för Varberg. Jag hyllar verkligen dem i det här. Men jag använder dem som ett exempel här. Då kommer nästa år återigen handla om överlevnad och kval. Vi tror att, så för guds skull, vi kanske åker ut i år. Det är ingen som vet. Men vi tror verkligen att det här är det enda sättet för oss att ta ytterligare kliv, bli bättre, ta högre tabellplaceringar och kanske någon gång i framtiden våga drömma om Europa i Värnamo. På ett sätt så, som Kalmar fick det här och nu exempelvis. Eller via kuppen eller någonting.
Du pratar mycket i vi-format. Vilka är vi i Värnamo? Är det du, Kim, Jonas? Är det några fler som är inblandade?
Vi i IFK Värnamo, det är alla vi. Där vinklar du frågan väldigt enkelt för mig. Liksom. Jag skulle verkligen vilja påstå alla vi. Jag själv är ju sportchef. Ovanför mig har jag en styrelse som är jättededikerad. Och som jag tycker är fantastiskt bra. Vid sidan av mig så har jag ju en sportgrupp. Människor med olika kompetenser. Människor med väldigt skickliga kompetenser. Allt ifrån ekonomi, juridik, sådana saker. Jonas finns numera också med bland akademin. Åker också och scoutar emellanåt. Men bortsett från de här så är det ju då hela akademin. Men så är det ju definitivt A-staben. Och med A-staben så är det hela köret där. Kim, Arnes, David, Dorsan, målvaktstränare, Filip, Fysion och så vidare. Toppkillar, hela gruppen. De får verkligen mig så här. Innan jag träffade dem så kände jag fasen. Det finns, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Jag var alltid orolig för att är det jag som är överdriven? Måste man jobba så här mycket som jag själv? Nu låter det som att jag skriver om mig själv. Det gör jag inte för jag har kommit till det. De här grabbarna jobbar ju nästan mer än mig. Eller så jobbar de mer. De driver ju också mig och vi har verkligen skapat en miljö där vi driver varandra på ett hälsosamt sätt. Det är väl ingen hets av att jag jobbar mer än du. Det är inte det löjliga snacket jag pratar om. Utan verkligen, vi har format en miljö där vi tycker det är roligt att vara tillsammans. För våran skull, för grabbarnas skull. För föreningens skull. Och det ger ju att vi älskar att vara här. Vi brinner för varenda liten detalj. Oavsett om det är jag i min sportchefsyrke eller tränarna. Och det smittas av till spelarna. Man kan lyssna på. Jag tror att skulle du intervjua Oskar Johansson. Hux flux. Så tror jag att du kan höra Oskar säga Kims ord. Rent taktiskt. Till och med mina ord i vissa fall. När vi pratar om det här med vad vi ska landa framåt. Så mycket tror jag det smittar oss.
Vi ser ju liksom lite olika organisationer i Allsvenskan. Vi kanske har ett exempel i AIK liksom, där Brännström tydlig tränare liksom, och man har en sportchef som köper in spelarna. Hur jobbar du och Kim där? Så här, får Kim också vara med och påverka vilka spelare ska in? Eller hur ser den fördelningen ut mellan er två?
Jag tycker att jag och Kim har ett, och jag tror att han kommer svara på samma sak, grymt samarbete. För mig hade det så här. Vi behöver backa lite bakom Kim också. Vi har ju, tack och lov, en tydlig identitet. Så skulle Kim lämna IFK Värnamo i framtiden så kommer inte vi byta tränare och börja spela på ett helt annat sätt. Utan vi kommer ju rekrytera tränare efter något liknande utifrån våra principer i spelet och vårt arbetssätt. Som numera Kim har varit med och byggt upp bland annat. Så att för mig vore det jättedumt att inte använda Kim. Dels för att det är en väldigt klok fotbollsperson. Men dels vore det precis hjärndött för mig att kasta pengar på en spelare som inte Kim tycker om och som han inte kommer sätta på planen. Så att det hade varit jättedumt, tycker jag. Så att jag, som jag sa, jag tar alltid ett möte med spelaren och agenten. Därefter så tar jag alltid med mig Kim, David Cellini i möte nummer 2, där de går igenom arbetssättet, var vi ser spelaren. Det har jag redan liksom på något sätt på grundnivå förklarat för spelaren, men där de i detalj, så här tänker vi kring dig i vårt arbetssätt, det här kommer vi få med dig, det här tror vi att du kommer få av att representera oss. Så att verkligen topp samarbete utifrån mitt sätt att se på det. Med topp så menar jag inte att vi är världsbäst, utan med topp så menar jag att jag är jättenöjd med hur det fungerar, och jag tror att Kim är jättenöjd.
Om vi tittar på just de här rekryteringarna som du nämner, om vi, alltså Jonas Tern, alfa och omega i IFK Värnamo, men därefter liksom Robin Asterhed och med hans position han har idag Malmö FF och vilket CV han hade innan han kom, Kim Hellberg som liksom ropas ut och som alla har förstått och som ser fotboll fattar att det här är ett framtidsnamn som kommer, som är ämnad för mycket större uppdrag liksom framöver. Blir det på något sätt svårt också att för Värnamo att hitta den här typen av tränare i andra verksamheter eller i andra organisationer och locka till sig dem enbart för att de här person XYZ har lyckats tidigare? Eller blir det en press på dig att liksom, fan, nu har vi det här track recordet av supertränare eller superledare, personligheter, att hitta någonting som är minst lika bra eller ännu bättre?
För det första känner jag att det är en väldigt svår utmaning att hitta nya tränare, för att vi har väldigt bra tränare på plats just nu. Men i övrigt så känner jag ingen press på det där, utan jag känner att vi har en tydlig grej om hur vi vill bedriva saker och ting i IFK Värnamo. Har man det, så tror jag att det också gör det enklare att rekrytera tränare utifrån vad man vill ha. Sen innebär det inte det att det garanterar några resultat. Det är inte vad jag säger, men det gör det enklare för mig att veta vad är det jag vill ha. Vad är det jag ska titta efter utifrån spelet fotboll, utifrån personen, liksom utifrån det sociala då. Så att jag ser det mer som en rolig grej. Absolut inte, nu har jag inte varit i det läget att jag behöver ersätta exempelvis Kim Hellberg, men jag känner ingen press kring det. Utan vi, det är klart att som sportchef så har du ju dina shadow teams i både spelarleden, men också vad händer, gud förbjude, om Kim Hellberg skulle lämna. Det var ju folk som var och ryckte i han tidigt här under året. Liksom. Då behöver man givetvis ha en plan B, C och D. Och det har man ju någonstans. Så att jag känner mig väldigt lugn i det. Men förhoppningsvis så ska jag och Kim få fira fortsatta segrar tillsammans. Ha det väldigt trevligt här uppe på ovanvåningen. några år till.
Ja, precis det jag tänkte fråga. Klubbar, eller när de har varit ryckt i Kim Hellberg, det säger ju sig självt. Eller liksom sådana saker. Det, vi har ju kommit ut att det var Blåvitt som var väldigt måna om att ta in Kim, och att Värnamo och sin sida liksom, det fanns en kontraktssituation och respektera att man agerade utifrån liksom rollen som arbetsgivare och sådär. Finns det några lärdomar som du har tagit från hur du eller ni eller Kim eller IFK, om vi tar dem som exempel, hanterade hela den grejen för att liksom förebygga på något sätt liknande scenario framöver?
Jag tror att vi hade förebyggt den duktigt genom att bry oss om Kim Hellberg så mycket, genom att ge han det förtroendet och genom att befästa det förtroendet för honom genom att sitta ner och prata med honom. Liksom, det är det vi tror på oavsett vad som händer. Liksom, folk kan ju stirra sig blinda på att ni kan inte hålla på att spela det här spelet första året när vi hade torskat lite matcher. Det kan vara det ena eller det andra. Nu har inte vi den externa pressen på det sätt som kanske klubbar AIK, Djurgården och så vidare har. Men vi har ändå lite sånt. Liksom, det här jag pratade om tidigare, att det finns en historik i klubben, många som vill ha det på ett visst sätt runt om klubben. Och då kan det börja gunga lite lätt. Hade det varit minsta lilla så har vi alltid förebyggt det genom att prata med Kim. Hörru, du, you are our guy, liksom. Det är det vi tror på. Det här ska vi löpa linan ut med. Och jag tror att jobbar man med de relationerna så kan man absolut bli bränd någon gång. Någon person kan ju titta dig i ögonen och säga att jag kommer vara kvar här kontraktstiden ut. Och så händer det någonting, det ligger någonting på bordet och han sticker. Men har man väldigt bra relationer så minskar man sannolikheten för att det händer. Och det var exakt det som hände nu. Jag kunde titta Kim i ögonen och vi kunde vara överens om att det här ska vi jäkla fortsätta med. Och vi ska göra det grymt bra. Och det är klart att han blev smickrad av att IFK Göteborg kontaktade honom. Men samtidigt så yttrade han, jag har aldrig mått bättre i livet än här. Inte bara på arbetsplatsen i sig utan med familjen i Värnamo och så vidare. Och så det är väl ett gott betyg till hela föreningen och till oss.
Yes, Enes. Du var inne lite på så här med Kim Hellberg, att han ska vara i klubben länge och man har en vision och alltihopa. För egen del då, så här, känner du att så här, Värnamo, det är mitt liksom, lag, jag kommer vara här i livet, eller har du ambitioner också om att liksom, gå vidare i karriären i framtiden? Och hur tänker du kring de grejerna?
För det första, som jag berättade innan, hur det här gick till och på sättet jag fick den här rollen, det är klart att det var en stor, stor ära för mig, och det var någonting som både jag själv var stolt över, min familj var stolt över och även folk i hemlandet var stolt över. Det var rubriker även där, så att det var en väldigt stor grej för mig att bli sportchef och akademichef för Värnamo. Men sen dagen efter det så var det bara att gå ut och axla den rollen och köra på och ta det ansvaret. Sedan dess har det för mig handlat om att göra IFK Värnamo så bra som möjligt. Det känns häftigt att ha det på näthinnan när vi en gång satt i division 3 och hur det såg ut att driva den här processen framåt med drömmar om att någon gång i framtiden kanske kunna ta det här mot ett Europa-äventyr. Så att jag kommer ge mitt allt för IFK Värnamo så länge jag bara kan och så länge jag orkar och så länge klubben någonstans vill ha mig här med. Liksom. Men sen vet man aldrig vad som händer i framtiden. Man jobbar ganska mycket i det här jobbet. Det är ingen hemlighet. Jag gör det gärna. Jag älskar det. Så jag säger det inte som minsta lilla gnäll, utan man jobbar ganska mycket. Och jag trivdes bra även i andra uppdrag jag hade på företag. Jag hade toppföretag. Jag älskar att jobba där. Så att, vi får väl se vad som händer i framtiden. Jag kommer att göra det här. Men att både vara sportchef och akademichef, så som jag har varit, det kommer ju såklart bli tungt över tid. Så där kommer det behövas till en förändring. Och det vet jag att klubben redan vill göra för mig. Men för att svara på din fråga i ett bredare spektra, liksom att min dröm någonstans är att se fotbollen genom världen. Och det drömmer jag väl om att göra på något vis genom det här också.
Så när Bosnien knackar på dörren sen, då är det bara att packa väskorna och dra ner.
Jag älskar Bosnien och jag älskar Cevapi och Burek och sitta och dricka en bärs på läktaren. Men att jobba i det förbundet tror jag inte är rekommenderat.
Inte för någon.
Det är inte bra för någons hälsa.
Ja, det är det verkligen inte. Jag tänkte på en sista grej också. Alltså, nu har vi varit, eller vi som följer Allsvenskan, så jobbar med Allsvenskan väldigt nära, och har varit bortskämda med liksom värvningar som, jag kommer ihåg när Marco Bustos var på väg in, att det beskrevs som, citat, en bomb. Det var liksom Marcus Antonsson innan det var, nu är det Gustav Engvall. Liksom, det finns utrymme och mandat, och liksom, som du pratar om, det tålmodiga och långsiktiga arbetet har lett till att man kan ta in den här typen av spelare. Bortsett från dina gamla lagkamrater, liksom Claesson, och man har pratat och tärner på honom hela tiden, du är säkert på honom hela tiden också. Finns det någon liksom drömspelare som du skulle kunna tänka dig att, fan, det här är precis vad Värnamo behöver i termer av både spelare men även som person?
Jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag skulle ju kunna svänga till med någonting bara för att göra det roligt, så det kan jag absolut bjuda på. Men jag ska ärligt säga att jag inte har tänkt på det, för jag lever i det strategiska. Alltså jag sitter och tittar på utifrån vad som är realistiskt och kanske strax där ovanför, eller två hack ovanför, vilket det har visat sig. Så vem trodde att Gustav Engvall skulle hamna i Värnamo eller Antonsson i Värnamo dessförinnan? Så jag sitter och jobbar väldigt mycket systematiskt, strategiskt, tittar på spelare, bryter ut stats och sådana grejer. Så att jag är väldigt, väldigt tunnelseende där. Men det är klart, hur brett får jag välja här?
Du, det bestämmer du själv.
Exakt.
Jag plockar Jako från Inter nu när kontraktet går ut.
Stark konkurrens med Hajduk har jag fattat. Ja, men det är bra. Enes Ahmetovic, stort tack för din tid. Stort tack för att vi fick komma hit. Och stort tack för att du var med i söndagsintervju.
Tack så mycket, grabbar. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni tog er till Värnamo.
Tack,
stort tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.